Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Vasapodden är glödheta. Vi är heta för att vi är inne i Visma Ski Classics hetaste tävlingsperiod. Vi har 5 tävlingshelger i rad nu och vi har precis kommit hem från den första tävlingshelgen, Kaiser Maximilian Lauf. Det är det här poddavsnittet av Vasapodden ska handla om till största del. För vilken jäkla helg det var. Lager 157 skitim åker hem med storslam. Vi tar första, andra och tredje platsen för första gången. Och teamets spindel i nätet, hjärnan bakom verket, sportchefen Anton Järnberg. Hur sammanfattar du Kaiser Maximilian Lauf 2020?
Ja, det var verkligen en succéhelg på något sätt. Och fick en väldigt god känsla när jag kom ner och liksom dagarna innan där, att det här känns som att vi är rätt på det och var positiva åkare och så vidare. Så att jag hade väldigt goda förhoppningar om det. Så jag sa redan den första kvällen till åkarna att mitt mål med helgen här är att vi åker hem med 2 gula tröjor. Och det gjorde vi. Så att det var ju fantastiskt det. Och hade man sagt det här innan säsongen att efter mitten av januari när vi ska på diagonellen och säsongen är igång att vi skulle ha 2 gula tröjor, alltså det hade man aldrig trott på, att vi hade haft 3 segrar, 2 andra platser och 1 tredje plats plus seger i lagtävlingen, alltså det är ju realvarning på den här starten alltså.
Ja, det är galet faktiskt. Vilket jäkla... Och det som är galet... Alltså, vi har ju sett team dominera tidigare och alltså, vi har BN Bank från i fjol som plockar 1, 2, 3 i de 2 första tävlingarna, om inte jag är helt fel.
Ja, det gjorde de. Ja.
Så att det är ju inte något unikt på det viset, men det som är lite unikt och spännande är ju steget någonstans. Ja. Så att vi har ju haft de här åkarna i cirkusen i många år, ja, och kanske Marcus Johansson som det största exemplet och utropstecknet där liksom. Om vi har lyft fram Emil Persson så har vi ju hållit kvar Marcus Johansson kan man ju säga, för han har ju varit i teamet länge liksom.
Ja, men så är det, han har ju kämpat på. Kändes det som att det här var en rimlig nivå kanske om man tänker för 4 år sedan, han hade gjort 2 år sedan. Om det känns som att den här nivån ska han kunna vara på inom ett par, 3, 4 år kanske, där han är nu. Men sen har han gjort några sämre säsonger och han har glimrat till tycker vi ibland.
Och framförallt på träning egentligen.
Och på träning definitivt, där har han ju varit lika bra som alla andra. Då, men han har ju också varit 8 på mars och sådär. Och liksom har ju visat då att det finns där. Och liksom han gick in som 21 i Marsanbacken och avslutar på 8:e plats och sådär. Och liksom man inte visar resultatlistan. Och så sen i fjol var det lite tyngre ändå kan man tycka. Och så... Ja. Den här sommaren har det liksom varit bra och stabilt liksom, och allt har funkat bra, men det är ju inte så att man tycker att han har tagit ett jättekliv, eller alltså att han om han var 20 i fjol som han var i sina bästa stunder, att han skulle kunna nästan vinna tävlingar nu, det kände man ju inte, men däremot att han är lika bra som Honken och Emil när han är bra och Öyvind, det trodde vi, och men sen att det är den här nivån på han och på alla 4 egentligen, det hade vi väl inte riktigt trott för 2,5 månader sedan.
Nej, det är ju vansinnigt roligt. Jag kommer ihåg Audun Laugaland, det året han var med i teamet, så han kom ju från en träningssäsong med Leesplan då, som hade Eliasen och Stian Holgaard med många fler som var väldigt duktiga och som plockade, abonnerade på pallplatser och sådär. Och han sa ju, kommer jag ihåg i alla fall, att vi fastade Marcus Johansson, han får vi se upp med i vinter. Liksom. Det här blir watch out, tror han säger. Ja,
precis, det stämmer det.
Dominerar något Vasapass när han studsade upp till Grönkrigsbacken, var helt överlägsen där. Så där fick man ju, i alla fall jag, en känsla, här kommer in någon som kan någonstans kvalitetssäkra kvaliteten på skidåkaren, för han har ändå gjort sina mil bakom Petter Eliasen, liksom. Han vet vad det är för som krävs för att vinna. Så alltså, vi har ju trott på det där, och vi trodde ju på det långt innan vi tog in Auden också, när vi hade Marcus med från första året, att inte liksom att han har nivån på en gång, men att det finns någonting som är väldigt spännande med liksom, att det är en oslipad diamant har vi ju i flera år. Sen har vi ju slipat sönder den där i perioden, sprucken både här och där, men nu känns det som att den skiner starkare än någonsin.
Ja, igår är alltså Emil Seger, alltså den är ju helt enorm. Det är ju det som profileras ut både i social media och på sportsnuttar och liksom det man kan hitta det nu. Och Mackan är ju 3 där, det är ju bara det enormt. Men tittar man sista timmen så är ju Mackan den starkaste åkaren i hela fältet tillsammans med kanske Vokojev och Gärdalen då.
Precis.
Och det är ju något på kanske Ski Classics tuffaste avslutning, en av de 3 tuffaste avslutningarna som går att få liksom de sista 2 milen där. Och det är där vi har trott att han ska vara. Sen har vi kanske dragit tillbaka det där lite grann.
Ja, fast alltså, som man var igår är det ändå liksom lite mer än vad vi har trott. Alltså, jag har ju haft känslan att han borde kunna hänga med de bästa. Ja. Liksom, som det kändes igår så var han. Alltså, man är ju opartisk såklart, men min känsla är att han är bäst i fältet.
Ja, men
att
jag håller med.
Att det enda som stoppar han är att han inte tror på det själv. Det är riktigt fullt ut.
Det är lite sjukt också. Här har vi en kille som liksom har... Han har fysiken, han har liksom där han är dåligt placerad i klungan, han har problem att hitta rätt och ligger och hamnar i fel klunga och så vidare. Och igår han dominerar i klungan, som jag ser, han ligger hela tiden tvåa. Han liksom får åka och liksom dra istället för honom, och liksom han gör alla rätt på något sätt. Och det känns som att han är världsvan i klungan på något sätt, och det har ju gått. Han har ju bara tävlat med sin klassisk tävling och också inte stått på skidor någon annan gång. Och han bara tar för sig. Det här är ju självförtroendet. Det är bara 100% självförtroende som är skillnad. Liksom.
Vad sa du nu? Enda gången han står på skidor är när han har tävlings Ski Classics nummerlappen på.
Ja,
han var i Bruksvallarna.
Ja, han var i Bruksvallarna. Men annars är det nästan så. Alltså, var ju där i Livigno någon vecka. Men om man tänker hur den här säsongen har varit, så var han ju skadad där. Så han kunde inte åka på var med i Orsa. Utan han var ju uppe och åkte en dag, men det funkar inte knä. Och det är ju bara en vecka innan de åker till Livigno.
Ja.
Sen bestämmer och så åker han ju där. Har han ju 5-6 dagar skidor innan Livigno och tävlingarna. Sen är de där i 2 veckor, så åker det mycket skidor. Men sen har han ju varit hemma och åkt rullskidor och så vidare och åkt till Bruks. Men sen är han ju hemma en vecka på barmark. Han och jag kör ett pass veckan innan på snön och filmar lite grann och kör lite teknik. Men det kliver av efter en timme och drar ut 2 på rullskidorna direkt efter och så vidare. Kommer ner och står ett par timmar på fredagen och så sen tävlar. Så att... Ja, det är imponerande.
Det är häftigt. Ja. Ja, det är imponerande på många nivåer där. Men jag kände lite grann att han skulle kunna ha vunnit tävlingen om han har trott på sista backen. Ja. Eller har jag fel? Alltså, jag tycker man hör intervjun också att efteråt så pratar han ju om att han försöker bara hitta en så bra rygg som möjligt in på. Och jag tänker att inte kanske riktigt så de som vinner tävlingen tänker, att de ska hitta den som är starkaste klungan och försöka följa den. Nej. Utan de tänker kanske lite mer att de ska vara före den starkaste ryggen.
Nej, men Mackan är ju, det är en ny situation, så det är väl ganska rimligt. Sen tycker jag att om man tittar på det som det är nu, så om Mackan hade kanske hjälpt till mer, så kanske man hade blivit 3-4 stycken.
Ja, det är det jag tänker också.
Och frågan är om
scenario har fått med sig Gerda
för laget hade ju det.
Spurten, liksom.
Det kanske inte hade varit bättre för varken han eller laget. För han har ju uppenbarligen har han ju ganska bra sport också under Mackan. Men det är ju inte säkert att han slår Vokujev och Luz och var väl med där och kämpa. Man kanske hade fått släppa dem. Men Vokujev och Gerda har den i sport heller inte.
Eller Pedersen. Men det sjuka är ju att vi sitter och önskar ett annat scenario.
Ja.
men nu tänker vi bara om Mackan skulle ha vunnit tävlingen. För det känns som att han hade kunnat gjort det på... och döma av hur stark han såg ut genom tv-rutan i alla fall.
Ja, det var sjukt roligt att se faktiskt. Jag tror att det är mycket det som har gjort att det har blivit ännu hårdare för laget i den här tävlingen genom rutan också. Det är ju alltså hur Mackan liksom kliver fram och verkligen visar vem man är. Liksom. Och så sen att vi vinner med Emil. Det är en enorm, och att Mackan kommer trea. Bara det. Allt är ju succé.
Det är många i sociala medier som säger i stream, jag tror det var Pierre Björklin, en poddfavorit, som skrev det, att Emil är all ära, men den stora behållningen är Mackans resultat. Så är efter så många år med så mycket slit och så relativt lite betalt så smäller han till med äntligen en så jävla välförtjänt pass. Alltså, hur känner du, personlig tränare till Mackan sedan många år och liksom har följt hans resa? Om jag ska ge dig det svåra uppdraget att värdera Emils resultat kontra Mackans resultat i helgen, vad är liksom... Hur smäller det för dig?
Nej, men det är väl klart, alltså, ja, jag tänker om man tänker att om vi ser att vi har varit som normalt och vi kommer 7-8 som bästa som vi har gjort de 2 sista 3 åren kanske. Men vi hade haft Mackan och gjort den där avslutningen som jag gjorde, och sen hade det varit någonstans till Honken här då i spurten, så hade det fortfarande varit en enorm succé för oss på något sätt med den så som om det Mackan visar, så att säga, bara liksom visa att man är bland de bättre upp för det så. Men det är klart att segern är ju att vi får visa med Emil att vi vinner igen liksom och sådär. Det kanske slår lite högre, men sen så känns det som att det bara blir catch-up-effekt på alltihop nu, att Mackan det bara kommer in där på något sätt.
Är det Emil Persson-effekten som har drabbat Mackan lite grann också? I och för sig, han var 4 när Emil vann sin första tävling.
Jag tror att de har kommit rätt in från olika håll, känner jag nu liksom, och kommit från helt olika sista månader på något sätt, och jag tänkte på det faktiskt här idag att när vi kör vårt sista Vasapass i Båstad, det är ju inte längst, det är slutet av oktober, då sitter Mackan i bussen med mig och livesänder. För han har så ont i knä. Och Emil blev avställd utav Öyvind och Andreas. Ganska kraftigt där på slutet. Och nu är det de två som är våra starkaste i de här två. Mackan har ju varit, Emil har ju vunnit och han är den starkaste. Och Mackan har ju varit 4-9-3 liksom.
Och ska jag addera på det där med lätt hybrisvarning här då, så har vi ju faktiskt Anton Karlsson också som vinner. Vinner kan man ju diskutera om han gjorde det då, men han var i alla fall första för mållinjen på fel sida några weboards, men i alla fall i alliansloppet där liksom, och känns det som att på träning och så, som att han följer minst lika bra som de här. Så där har vi ju en femte pjäs liksom, som håller samma nivå och kanske till och med strået vassare.
Han är ju vår bästa åkare, har ju visat de sista åren och sådär.
Och det känns som att han också har hoppat på det här utvecklingståget lite grann.
Ja,
om man kan, om det finns något sånt.
Ja, det är väldigt intressant det här om hur man ska. För det är liksom vi som följer dem dagligen och har haft många åkare nu, så har vi ju inte varit i närheten av resultaten, bortsett från Otto vid några tillfällen på Vasan. Men de är ju inte, alltså om vi tittar på träning och så är det inte så att vi är så att om vi åker en minut fortare på de här intervallerna än vad vi gjort med de tidigare och upplagen eller sådär. Så är det ju inte, utan det är något annat som gör att vi är där framme liksom.
En fördel med att vi kör väldigt statiska lägerorter år från år till år till år, och det gör att vi kör ungefär samma backar, och att då kan man använda klockan. Visst, det skiljer lite grann på väder, det skiljer lite grann på rullskidor möjligtvis och så, men man får ju efter många år så får man ändå ett hum av hur
sen,
man ligger till.
Sen så ska man väl Britta av här i podden sagt att hon liksom tyckte i år att fasiken, att det är längre efter killarna än vad jag brukar vara. Att liksom sen i Livigno så fick hon, det är de som har blivit bättre. Och det finns väl kanske en liten poäng i det också, att man som population har blivit bättre. Alltså, för de är så otroligt jämna i allt vi gör. Och det kanske man inte har varit förut. Bysse var ju rätt överlägset något år på varje läger och varje fartpass som var liksom, där man skulle, då var han ju bäst och det var liksom luckor och sådär. Nu är det ju inte så, utan de här, vi kan ju vända och vrida på egentligen alla sorters sträng, kan ju nästan alla vara den bästa, så det kanske är, men kanske inte utmanar dem i riktigt långa, tuffa upp för oss där än, men de är väldigt, väldigt jämna. Jag vet, du och jag diskuterade i somras om det är bra eller om det är dåligt liksom, men uppenbarligen så är det ju rätt bra.
Ja, och vi har ju varit inne på båda där i lite perioder att det är bra för sparringen, men man kanske hade önskat att det var någon som stack ut och drog med sig de andra. Men vad du, när folk ställer ju, frågan kommer ju ganska frekvent nu, liksom, vad är hemligheten, varför har det blivit så pass mycket bättre? Men du vänder lite grann på resonemanget om att tolka det rätt som att det kanske inte har blivit så jäkla mycket bättre.
Nej, men, eller? Jo, det är ju klart för det. Vi vinner ju tävlingar.
Jo, alltså, vi presterar. Ja. Jo, men om man tänker fysiologiskt.
Inte fysiologiskt, det vill jag inte påstå, att det är inte så jätteskillnad. Sen klart, Emil är ju en utvecklingsfas, men som Mackan och hans liaredsback, alltså, visst han kanske åker någon sekund fortare, men det är inte otroligt mycket fortare och sådär, och det är väl det vi var inne på tidigare, så det är inte långt kvar upp. När man kommer 35 som Mackan kanske gjorde i fjol, 25 till 35 och sådär, så det är mycket självförtroende vid detta då. Och det,
det är fascinerande alltså. Men NRK, Kristoffer Kalesen där, han lanserar ju, i och för sig det var på lagtempot där, att han pratade om det nu också förresten på Kaiser, att det fanns någonting som benämndes som Moenfjäll-effekten då.
Ja, det är häftigt.
Och innan du säger någonting här, så hans sätt att motivera det här, i alla fall på lagtempot då, det var ju att Öyvind kommer in med erfarenheter ifrån Santander då, eller från Ragde Egendom som de heter nu, som är ett team som är betydligt mer professionellt drivet än vad vi är, och som har betydligt mer kompetens än vad vi har. Och det är den kompetensen han har tagit in, och det är den professionaliteten han har tagit in i teamet. Är det en beskrivning du håller med om?
Nej, jag vet inte hur det är i Ragde på det sättet, men jag tror inte det. Det tror jag inte. Där tror jag vi ligger bra till liksom, och där är väl något vi har varit bra under många år. Om man tittar organisatoriskt så tog vi ett rejält jobb för 3 år sedan, och där vet jag att vi är långt fram materialmässigt, är vi långt, långt fram, och träningsmässigt frågar man Öyvind så tror jag inte han skulle säga att det är sån, att vi är långt, långt efter inte, och nej, så det tror jag inte, utan den, sen så tror jag Öyvind är en viktig del i det här, det är jag helt övertygad om.
Ja, för du själv pratade lite grann om en Moenfjäll-effekt här på fältreporten som vi ska lyssna på lite sen här. För dig, vad ligger Moenfjäll-effekten i för dig då, om det inte är professionalitetsstölden ifrån?
Jag tror Ragde någonstans, kanske i åkarled och så, att det är lite så som fast omvänt, om du förstår mig, att han kvalitetssäkrar våran mot våra andra åkare och så vidare, att liksom det, när det duger för Öyvind eller vad man ska säga, då vet man att ja, men då är det ganska bra det här och så vidare.
Ja, just det, man har, åkarna har en bild av att det är så mycket bättre i Ragde och det är därför, ja, de presterar så mycket.
Exakt,
bättre. Den tonar man ner lite grann.
Ja, det är väl min känsla. Sen är Öyvind som person väldigt viktig och skitsam om man åkte Ragde eller Synfjäll eller var han kommer från. Det är hans personlighet liksom, och hans sätt att angripa den här utvecklingen tycker jag är väldigt intressant, och den tror jag vi har mycket nytta av. Han har ändå erfarenhet. Fyllde ju 32 år här i fredagskväll. Eller inte kväll, han fyllde hela dagen. Men...
Ja, fast han kanske är född på kvällen.
Ja, det vet vi inte. Nej. Så att, nej. Han har ju lite erfarenhet och sådär, och den är jag helt övertygad om att han, den är viktig för hela våran grupp, så att jag åker upp.
Så du köper Kalesens resonemang, men du snurrar lite grann på den då?
Ja, alltså jag, att han är viktig för det här, det är ingen snack om saken. Det man kan vända på, nu har vi bara åkt 3 tävlingar så vi ska inte säga något, men hur viktig var han för Real Ragde egentligen?
Ja, du säger så. Ja. Innan hybrisen svävade vägar så är det faktiskt så att om man kollar på fjolåret så hade vi lite samma känsla efter Kaiser, ja, men så small det bara i Lagonera och så tapetserade de pallen och sen så var de där vi väntade att de ska vara.
Så är det, och det är ju inte långt. Alltså, det är ju tajt. Alltså,
ja, som är bra. Vad är Tordaslö 5? Ja, 2-5.
Det är bara det. Grejen är att de är så jäkla bra och de ska vara där hela tiden på något sätt. Nu är de ju skadeskjuten med både Eliasen och Auckland borta nu också. Och kommer 2, men jag har sagt det förr och kan säga det, det är ju inte tillräckligt bra för Real Ragde att ha en pallplats.
Du säger det alltså, tänka på det, så jävla naturligt, Real Ragde.
Ja, nej, men det är inte tillräckligt bra. Och det alltså det spelar ingen roll om det är vi som, alltså det hade jag sagt även om vi hade varit 27 om våran bästa, det är inte tillräckligt bra. Och det är jag helt övertygad om att de tycker själva också. Det bör de tycka med det lag de har.
Ja, men det kändes ju så. Man hörde Nygårds intervju också. Han var inte helt nöjd med att få stryka av Emil där.
Nej. Nej, det är ju inte Nygård. Alltså det är ju bara den grejen att spurta ner Nygård på... Nygård gör ju väldigt då. Han har ju väldigt gott självförtroende i den där spurten. Så han tänker, jag tar hela stadion själv. Och det kanske inte var så smart.
Ja, men är det... Alltså han kom ju med fruktansvärt
hög fart. Ja, det är helt sjukt.
Imponerande. Ja. Det är lite kilon där, men han måste ju också haft jävligt snabba skidor och lyckas alltså avancera hela klungan i fartställning fram till spets. Frågan om det är för tidigt.
Ja, det blir för tidigt. Alltså, det blir ju det. Och sen tycker
för Emil kom ju också med hög fart, men han istället för att köra weboard-dansen som vi var så bra på i Trollhättan där, så knuffade han iväg Mårten Eide nästan där och ställde sig i spåret i tredje position.
Precis,
eller vad det är.
Precis.
Och då tänkte jag i alla fall, jag vet inte hur du kände som var på plats, men jag tänkte framför TV, fan han är inställd, han kommer inte få spurta om det här, det här är kört alltså.
Det blir lite konstigt där också nu alltså för Real också, de får ju upp sin spurtare, så drar de, alltså han har ju uppdragspositionen till Gärdalen egentligen, och sen väljer de varsitt spår efter det också.
Ja, precis.
Det blir inte bra, så att vi blir ju inbjuden där några gånger, och Mackan han får ju väldigt fin resa där på infly, han tar väl inte vinden meter, han är på hela sista 20 meter.
Nej, och Emil han liksom teleporterar sig nästan från ett spår till ett annat, han hittar en lucka som inte finns, och så får han inte bara spetsposition i ett spår, utan det snabbaste spåret, alltså kortaste spåret in på upploppet liksom. Han är, det, som vi pratade om när han vann i Livigno där, fantastiskt bra på det där alltså, helt.
Och jag tror att han hade mer att köra med om det hade behövts, jag vet inte, faktiskt.
Ja, du menar på att hade det varit upplopp, en lite längre upplopp?
Ja, eller om man hade behövt kört lite fortare. Jag tror han hade lite kontroll på det sista 100, vet du.
Ska vi lyssna på spurten förresten? Vi har inte...
Ja, men det tycker jag.
Vi måste ta in... vi gör det. Roberto Vacchi såklart och Oskar Svärd här då från Eurosportsändning. Magiskt bra som vanligt.
Vasapodden.
De är magiska. Och nu har han ingenstans att ta vägen här, Persson. Om det inte öppnas upp någonstans. Marcus Johansson är också fortsatt bra med. Och nu hittar han en lucka och går ut till vänster. Emil Persson som utmanar idag igen. Alldeles vid kyrkan här i Sefält. Nygård väntar och väntar, men växlar upp nu. Persson är på andra plats. Eller är han förbi Nygård? Oerhört tajt. Emil Persson är först in på upploppet. Ska han göra en Livigno? Emil Persson leder alltjämt. Nygård kan inte matcha. Och sen har vi ju bakom där. Persson vinner före Nygård. Och Marcus Johansson. De blir 1 av 3. De De blir ett och trea. Vilken tävling igen av teamlag 157 och Emil Persson.
Am heutigen Tag der
Vilken kille.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, det skulle kunna ha varit ett radioreferat nästan.
Ja.
Han är otrolig på att se. Alltså, ju mer jag kollar på det här och ju mer jag lyssnar på det, ju mer imponerad blir man av Vacker. Alltså, fantastiskt mycket han hinner se och förmedla för den delen också.
Ja, det är, ja, det är världsklass på referatet där också. Och, ja, ja. Nej, det är fin sport och det är roligt där. Liksom det är Real med och vi har 3-4 med och Max och så sen den stora skrällen. Alltså, det är ju det är ju Johannes Eklöf, 12.
Ja, magiskt alltså. Ja, det är, vem hade trott det när han klev in i skriklassen?
Det är ju helt sjukt där.
Ja. Snackar du nog med han efteråt? Eller?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag har för mig att han har lite kappa. Åkte inte han bra på SM i fjol i Sundsvall?
Känns som det bor lite kappa där.
Ja,
liksom.
Jag tror det.
Det måste du göra.
Lite Bobby in på den känslan när han åker faktiskt. Det är tekniskt och så.
Ja, exakt. Ganska kort också. Ja. Ja. Lite Bobby-style.
Ja.
Ja, grymt alltså. Du, berätta att jag fick lite Ranelid-vibbar på Vacky.
Nej, det får du.
Det är... i och med att vi gillar Ranelid.
Du har snöat in lite på Ranelid där sen jul.
Ja, det blir väldigt mycket sen julspecialen. Ja. Liksom. Jag tycker att han är fantastisk. Alltså. Men lyssna på det här för att höra. Förstår du säkert vad jag menar. Det här alltså alldeles innan åkarna glider in mot det här upploppet och på den här sista uppförsbacken kan man väl kalla det.
Känner den här doften av att målgången börjar närma sig.
Hör du R-et?
Ja.
Att han liksom han drar ut för den lite så här Ranelid.
Känner den här doften av att målgången börjar närma sig.
Och så lyssna för Ranelid där.
Nu ligger bokstäverna som svarta lamp på en vit äng.
Ja, det är Ranelid. Det är Ranelid.
Ja, visst är det det?
Ja.
Ja, han blev inspirerad. Jag fick också inspiration här. Så jag plockade ihop... Oskar Svärd gör ett fantastiskt bra jobb som expert. Mitt tycker i alla fall. Jag vet inte, vad tycker du?
Jo, jag tyckte han var jättebra i fjol. Och sen, nu är han varm med kläderna igen. Så nu tyckte han gjorde en jättebra tävling här faktiskt.
Ja, men om vi ska låta Oskar vila här då. Och så plockar vi in Ranelid som expert istället. Så att det är Vacky och Ranelid som tillsammans ska kommentera upploppet här då.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Håll i det här. Det här är två favoriter i ett alltså.
Och nu hittar han en lucka och går ut till vänster, Emil Persson.
Nu ligger bokstäverna som svarta lamp på en vit äng.
Som utmanar idag igen, alldeles vid kyrkan här i Sefeld.
Och detta är mirakulöst.
Nygård väntar och väntar, men växlar upp nu. Persson är på andra plats, eller är han förbi Nygård?
Nu skjuter jag iväg dig som en pil så att du träffar framtiden i hjärtat.
Oerhört tajt, Emil Persson är först in på upploppet.
Och detta är mirakulöst.
Ska göra en Livigno, Emil Persson leder alltjämt, Nygård kan inte matcha.
Och detta är mirakulöst.
Och sen har vi ju bakom där, Persson vinner före Nygård och Marcus Johansson.
Du har ditt språk, du har din kärlek, du har Maximilian.
De blir ett och trea, vilken tävling igen av... Teamlag 157 och Emil Persson.
Du har Maximilian liksom.
Den är så bra. Ja, nej, men där tror jag de får tänka till Discovery. Om Oskar nu skulle bli sjuk eller så är det ju Björn som kliver in helt. Men tänk inte Björn Ranelid 4 timmar på kring Marsson sådär.
Han påstår ju själv att han aldrig har kommit av sig. Nej. Att han liksom, han kör aldrig manus, han har aldrig stakat sig eller aldrig kommit av sig.
Nej. Ja, det ser. Det var
kanske hade varit något.
Det tror jag.
Frågan är om Vacky har fått prata så mycket.
Ja, jag tror de skulle hitta varandra. Det där skulle bli succé.
Han kanske skulle kunna förstärka NRK med ett annat. Har du hört deras
uppfattning? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag förstår att du inte är nöjd med NRK.
Ja, men jag tycker Kalesen, han har steppat upp. Han var riktigt bra.
Ja, men sen vet jag att Öyvind gör ju ett jobb här varje kväll. Före loppet.
Ja, okej. Han är lite insider.
Försöker hjälpa Kalesen och det är ju jättebra det.
Ja. Ja, men Kalesen var bra nu. Han hade mycket bra grejer. Ja. Han kändes riktigt vass.
Han är tillbaka.
Ja, Kalesen hade en ny...
Så att Kalesen åkte ett lopp på jul, kring jul där, när han var tvåa. Norges största långlopp typ.
Ja, okej. Okay.
Eller jättestor.
Jo, men det stämmer förresten. Han är ju bra form.
Han var tvåa efter Simon Östensen.
Ja, det är två avdankade herrar med rätt bra form. Ja. Ska man kunna misstänka. Vi skulle nog få stryk där.
Det var jag behöver inte fundera.
Men i alla fall, Kalesen är bra. Men han har en ny, man säger inte bisittare, det är han som är bisittare. Men en ny konferensier, eller vad man ska säga. En ny Vacky.
Ja, alltså en kommentator.
Ja. Så här låter det i alla fall.
Vasapodden.
De är magiska.
Det är fortsatt Tord Asle. Och Andreas i front och så kommer Morten Eide Pedersen på vänster sidan här.
Ja, om de ska svinga till höger nu så är det inte bra spår för Morten Eide Pedersen och Stian Holgaard det där.
Virker som om Nygård väntar, håller igen lite, väntar. Och får för tydlig upp på sidan. Och så är det självklart Emil Persson som vant i Livigno. Ska han gjenta det nå då?
Ja, det ser faktiskt ut som han har den bästa finishen här idag.
Prövar då. Det är Persson mot Andreas Nygård. Och det är Persson som tar det.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, men det är ju klasser bättre här än Livigno. Alltså. De har ju steppat upp så rejält.
Ja, men det här är lite trist med entusiasm.
Jo. Alltså. Men du, den sjukaste av alla där, det var ju Tordes Giren när Hård och Blomqvist tog den där massstarten där. De sa det var, ja, det är en annan historia, men de sa ingenting. Det här är väl ändå OK.
Ja, det är ett stepp åt rätt håll. Men det är lite grann det där.
Framåt Birken och Reista, då kommer de vara.
Men det är inte nog med entusiasm liksom, att man smittar av. Alltså ska man är som en spegel till sin publik och vill man att publiken ska bli
så är det. Så
och få
är det.
Entusiasm som man själv har det.
Precis, alltså. Precis.
Ja. Nej. Ja, men mycket annat som var entusiastiskt i helgen i alla fall. Då.
Ja.
Kan man väl lugnt sammanfatta det.
Så var det, ja.
Nej, men... Ska vi kasta in fältreporten här? Du gör ju ett fantastiskt jobb som vanligt. Och nu är det alltså... Berätta lite grann, vart är det vi befinner oss?
Ja, nu befinner vi oss precis utanför hotellet här när vi ska bege oss med vallabil och en hyrbil till med serviceteamet plus honk kan man säga.
Orangutangen.
Orangutangen blir hemskickad efter den här tävlingen när han inte gjort någon orangutang. Så då sa vi att nu åker du hem och funderar på vad du har gjort.
Orangutang, det är alltså upp med armarna i luften i Emil Winner. Han skiter den.
Ja, han gör det. Det kommer jag att berätta här också. Så vi ska be oss hem och vi träffar åkarna och de vinkar av dem. De ska ju till Livigno där och sådär. Så vi pratar ihop oss lite med dem, tänkte jag.
Ja, precis. Du får åkarnas reflektioner från dagen. Ja. Men lite distans ändå till målgången.
Ja, det är nog 3 timmar här, vet du. Mm.
Ja, så här låter det.
Vasapodden.
De är magiska.
Vasapodden heter ut på fältet och träffar orangutangen här. Tjenare!
Tjenare! Hallå!
Hur det gått idag?
Jo, det har gått bra, men jag glömde ju orangutangen fast jag såg att han...
Du hade kunnat gjort den idag igen.
Ja.
Nej, det var synd. Ja. Men vi kan inte få allt.
Nej, precis. Huvudsaken han vinner liksom.
Ja, då är du nöjd. Ja. Det är väl lite så här lite vana också nu kanske. Att du liksom känner att det där hade jag räknat med.
Ja, liksom man glider i målet. Ja, du vann igen. Kul. Nej, det var riktigt häftigt att se att han lyckats vinna igen. Det är en sak att vinna en gång som jag gjorde i Livigno, men... Nu när han vinner liksom 2 av 3 lopp hittills, det är riktigt imponerande faktiskt.
Ja, det var roligt. Vi var och leta rätt på den här. Här är jag! Tjenare! Det är Vasapodden!
Ja, podden ute i fält.
Ja, nu fält på. Hur mår du?
Ja, mår bra.
Ja, det gick ju fint.
Det gick jävligt bra det.
Ja, jäklar det. Långt, hårt, kuperat och jobbigt.
Ja.
Så vinner du.
Precis, ja, det var lite, det trodde jag väl inte, men... Ja, det är en bra dag.
Verkligen, va?
Ja, som fan, det var... känner det tidigt under loppet att jag var stark.
När började du tro på seger?
Ja, det var när vi var på Vildmos. Efter liksom sista backen, då jag var med i täten. Då.
Ja, vi står ju där vid andra sportpriset, och då känner vi att antingen han krokig efter att han struntar att ha sportpoäng, eller så är han väldigt, väldigt stark. Hur var det där?
Jag kände mig krokig där, så jag tänkte, då sparar jag det lilla kraft jag har för att klara backen. Så jag tar mig liksom upp för sista backen, det var väl det min kritiska punkt under loppet. Det var...
Ja, det
överleva den.
Gult igen.
Ja, det är riktigt mäktigt och gött.
Ja, det är häftigt. Och nu ska jag upp på höjd.
Ja, så passar mig ännu bättre.
Ja, det gör det. Nästa vecka blir det...
Ladegonera. Det ser jag fram emot.
Jag måste ju prata med han då.
Ja, han ska prata med
He-Man. Ja. Nu berätta för Emil varför det går så bra. Han frågar ju hela tiden.
Varför det går så bra?
Vad har du gjort för någonting?
Ja, men jag umgås ju mycket med Emil. Han får umgås med mig kanske jag säger.
Ja, det är det. Ja. Det är du som är.
Det är ju därför det går så bra för Emil, tänker jag.
Ja. Nej, vilket lopp.
Ja, det var bra. Det var det. Det var kul.
Ja, hela dagen bra.
Hela dagen var bra. Kändes väldigt kontrollerat. Och...
Du kändes väldigt stark.
Ja, jag tycker det kändes bra. Behövde aldrig liksom riktigt gå på rött liksom. Så det var gött. Skulle vara lite snabbare i spurten bara.
Ja,
så.
Det var ju bara 3. Vi har också en 2. Det är helt sjukt. Vi kan gå och hämta pallfolk. Alla får nästan inte plats i podden här. Tjena.
Hälften av pallplatserna.
Ja. Och så Lina vann. Så alltså 4 svenska pallplatser och 6.
Mm. Det är bra det.
Vad säger du om dagen?
Ja, men lite mer distans så jättenöjd hur du har utvecklats hela för oss i lagtävlingen och kuppen och allting. Sen saknar jag lite grann i känslan. Så att det är fortfarande lite besvikelse, men det är en ny chans nästa helg.
Är det i plan? Eller är det, nej, du är besviken så det är inte i plan att stegra in i januari, eller?
Nej, egentligen inte. Men samtidigt som jag inte har varit helt pigg under jul och nyår så ska man ju vara jätteglad att vara här. Och
du är tvåa, ja.
Precis, och är tvåa. Så det är ju... Så det är som både och, jag är ju skitnöjd med placering och sådär. Men det är ändå alltid känslan som är
men
som är viktigast.
Men i november då? Vi börjar med, först får du vinna lagtävlingen, sen etta, tvåa, tvåa. Det är ju,
ja, då hade jag ju varit sagt, ja men det är ju en superbra start. Och dessutom känns som det finns lite till. Så det är ju, ja men det måste jag ju vara nöjd med. Att jag är rent klar att vara på pallen mina dagar där inte riktigt finns. Men det är ju roligt att åka skidor när man känner sig riktigt, riktigt stark och allting finns där.
Du har haft två, om man får säga, lite trögare dagar i rad nu på Ski Classic.
Mm. Ja, och samtidigt då liksom att det är en annan som är riktigt grym de dagarna. Ja. Och det, för mig är ju, om man ser till kuppen så spelar det ingen roll om man är 3 sekunder efter eller 3 minuter.
Och det ska man väl säga, de här prestationerna som de har gjort de här två tävlingarna, det är ju inte lätt att vinna. Alltså det är inte säkert att du vunnit i toppdagar då heller.
Nej, och som Lina var idag, men hon går med killarna in i... Och det gjorde, men alla vi hade ju chansen både Astrid och jag att göra det och vi gjorde inte det, så hon var bäst hela dagen idag. Så det är bara, tänk att den dagen jag har min dag, då förhoppningsvis är jag också så bra.
Nu har vi Diagonella nästa vecka. Mm. Det var förra årets Diagonella, det var ju lite som i årets lopp. Kämpigt.
Mm. Det är väl också det som finns där, att förra året var kämpigt. Så nu får jag ta revansch där och ha en riktigt bra dag förhoppningsvis.
Nu ska Master få avsluta det här fältet. Åkte du också?
Ja, jag var nöjd.
Jättebra.
Ja, jättenöjd. Ja. Jag gjorde loppet som jag hade tänkt. Delade upp det i 3. Och gick ganska bra faktiskt över den första tuffa över berget. Och jättenöjd med det. Och sen så nollade jag där och gick hårt på platten. Vi var en liten klunga där jag hade med Kanto bland annat och ett par duktiga norrmän. Så vi gick riktigt bra över platten. Och plockade in ett par klungor. Jättenöjd med det. Och sen nollade jag igen när vi gick in i berget sista och ja, men det var tufft och jag fick kriga, men jag är jättenöjd med vad jag presterade.
Och sen när du går i mål så berättar de att man typ har rensat pallarna.
Alltså det är ju helt sjukt. Det är ju jättespännande. Det är ju någonting som händer.
Öven, kom här du också. Öven står här också. Du kommer sist utav teamåkarna idag, men du är ändå 12-13.
Ja.
Det är ju jättebra.
Ja, fantastiskt. Alltså, ja, nej, jag som jag sa, alltså, hvis jag hade haft... Nå var väl Elin och jag var 13 och var det dårligaste. Alltså hvis jag hade haft den bästa gutten på 13, ja, så hade det varit sånn... Det hade varit ok.
Ja.
Så alltså, jeg vet ikke hva som har skjedd. Altså, det er jo helt... Vi har løftet. Ja, kanskje det er det. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke ta alle æren, jeg skal ikke ta så mye æren, men det er i hvert fall helt tydelig at vi har løftet oss et nivå, og i dag er det jo et ordentlig langløp, og hvis altså det er ikke Livigno, og vi snurrer på en bane, eller dette her er ordentlig, og vi er så bra, så det er bare å fortsette å holde koken, holde seg friske, gjøre jobben, så håper vi at
du kan fortsette. Men du styrer dem der oppe, så de ikke er overvåtse.
Jeg skal passe på det.
Så ses vi neste vek igjen.
Det gjør vi.
Og hopper vi tilbake til Larsa.
Vasapodden.
Ja, vi hoppar in i Vasapodden här igen. Ja, det var trevligt, trevliga toner.
Ja.
Fattas bara.
Ja, nej, det var till succé. Alltså, vi har ju en riktigt bra dag. Det är ju typ den bästa dagen vi någonsin haft.
Men om du värderar den här helgen gentemot Livigno här igen då, som också vi betecknar som succé då för...
Ja,
för
det var på något sätt lite mer chockartat och sådär. Och då, alltså det var ju...
Men det var första gången på något
ja,
vis.
Ja, så Mackan var ju, liksom var ju typ halvdöd och han kände som inför. Och så hade vi vinner vi både dam och herr då. Nu vet jag, 1-2, det är lika bra det. Ja, det är svårt att säga, men det var liksom mer chockartat då. Ja. Så att det var väl... Sen så det här känns ju rejälare, som har ju vunnit inne där på slutet också. Att det här är ett ordentligt långt. Det här är ju ett av de tuffare långloppen. Alltså, det här är ju ett av de häftigare långloppen. Så... Ja, vinner vi det också på här. Vi vinner inte dubbelt, så det är väl lite minus. Men vi är 1-2-3 liksom. Det är vansinnigt hur vinner lagtävlingarna. Ja.
Att Emil kan vinna en sån här tävling känns ju för mig jäkligt stort. Ja. Då har man ju, då snackar vi kliven då. Liksom, ja. Att han kan vinna, det vinner ju 35 km relativt snabb fört och så. Ja. Det är en sak, men att han klarar det här, då är det liksom...
Sen ser man ju också här att man ser liksom att den här banan har blivit en ny snortuff liksom, men backarna är inte, skiklassikåkarna är för bra för att liksom kunna backen är, om man inte jämför med Birken och Reista, där det är liksom kontinuerligt i halvtimme. Här är det ju 20-25 minuter kanske, va? På väg tillbaka 15-20 minuter. Men det är inte kontinuerligt, utan det går ihop och så här, och då är det 16 man som klarar av att gå med. Sen så,
men det är ju en jäkla spännande tävling i sin utformning. Det är ganska om vi var lite kritiska till Lavinostas utformning, så har man ju träffat.
Men såg du förresten liksom att odjuren levde vidare?
Ja, det var, men det kan inte vara samma. Nej, de hade inga piskar.
Nej, det var ju en andra odjur, men de kör hårt på det där. Jag tror de var med i fjol här också.
Det var det här med att binda in tradition och kultur.
Precis. Nej, men det var ju skitbra odjur här, tyckte jag.
Fick du träffa dem?
Nej, jag träffade inga odjur.
Men det är ju, jag sa till Amanda på morgonen där när vi skulle, vi hade någon ambition om att aktivera ungarna utomhus, för att vi skulle bli en lång dag inomhus. Vi hade ju vi hade ju Kajse från 8:30 kan man väl säga till 11:45, och så hade vi Slatte vid 3-tiden liksom, så det var ju liksom fullt ös framför TV:n. Så då diskuterade vi när det skulle kunna passa liksom. Så, vi kan inte gå i början liksom, för damtävlingen framförallt brukar ju kunna hända väldigt mycket första minuterna. Det kan ju liksom utkristallisera sig rejält, och sen här i starten måste vi ju se liksom, det kan man ju inte missa. Och då kommer ju damerna vara inne i backen när herrarna startar, och backen är ju tokavgörande ofta. Där kan det också hända väldigt mycket saker. Och sen kommer man ner på platten där, men då kommer killarna kapp tjejerna förr eller senare. Det är två spurtpris, och sen så är det sjukt mycket utbrytningsförsök normalt sett. Jag tror jag räknar till 7 eller 8 personer som försökte sig på en utbrytning nu, mer eller mindre aktivt under det här året också. Alltså det, och sen är det ju sista backen. Alltså den kan vi ju absolut inte hoppa. Liksom. Det finns inte chans. Men då är det, avgörs det. Liksom. Avgörs det inte där. Alltså upploppet ska man ju alltid se. Så det gick ju liksom. Det händer ju någonting.
Ja, den är väldigt,
och det är det jag menar. Det är sån liv i tävlingen. Fast det är 60 kilometer. Ja. Fast det är så stor klunga. Så är det, man har lyckats så jädra bra med det här långloppskonceptet, tycker jag. Ja. Att det blir sån liv i tävlingen. Liksom.
Ja, det här är nog den finaste på det sättet. Det är nog faktiskt.
Ja, de har träffat perfekt, tycker jag. Alltså.
Nej, det var faktiskt roligt. Nej, så att det... Nej, det vart ju en dundersuccé det där. Och det blir ju som ser där, och när damtävlingen avgörs, lite spektakulärt. För om jag förstår,
ja, verkligen.
Att, liksom att Lina liksom nästan går i kapp killen igen och går med ett tag efter att ha släppt.
Ja.
Det är riktigt häftigt.
Ja, exakt. Vi brukar prata om den här taktiken när grabbarna kommer i kapp. Ja. Att man kanske drar en impuls med de snabbaste grabbarna och verkligen försöker skapa en lucka genom att nyttja deras fart. Eller man kanske väntar till klunga nummer 2 eller nummer 3 kommer, som har lite lägre hastighet, och så gör man rycket med dem och kanske till och med försöker följa med dem. Men det Lina gör nu, det är någonting som vi inte har sett tidigare och inte pratat så mycket om heller. Hon släpper alltså första klungan, och sen gör hon rycket i kapp första klungan, och sen så biter hon sig kvar där för att skapa den här rejäla avståndet liksom. Rycket för att inte ha någon direkt i rygg, och sen biter sig kvar för att skapa luckan som avgör tävlingen. Och sen är hon ju grymt stark, så hon har säkert kunnat gjort det på andra sätt.
Men jag tycker det är jävla roligt. Alltså.
Ja, det är ändå Pontus Nordström hon kör i kapp. Liksom, ja. Och hänger
Nils berättade ju Persson här, Emils brorsa. Oscar. Berättade ju att han kände, fan jag går fort här, typ sist in i backen här. Och så tittade han bak, det är ju fan bara Lina bakom. då så var det, då, så, och så, ja det var... Nej, det var riktigt imponerande. Det var, Britta har ju inte sin bästa dag som man säger där när vi följt reporten också, men
men Lina är ju jäkligt stark,
ja,
så det går inte att
och liksom vinna där också. Det är liksom topprestationer för att nå upp i den där, och det som är lite, det slår väldigt mycket nu då. Nu var ju Astrid 3,5-4 minuter efter, va?
Ja, det där är ju lite roligt. Hade man sagt innan att Britta skulle få stryk med 2 minuter och bli tvåa. Och då hade man ju tänkt, jaha, nu är Astrid, och nu är det liksom Lavinosta, nu är det definitivt, nu är hon brutal i år. Men hur slår det åt andra hållet? Alltså,
jag tänker att det är typ 10 minuters skillnad mellan Lina och Astrid om man tar de här två tävlingarna. Alltså.
Ja.
Tänk om vi skulle ha jaktstart först.
Trots att det blir så stora skillnader, så är det liv i den tävlingen också, i allra högsta grad. Liksom.
Ja. Och på tal om frejdigt, som vi brukar prata om ibland, det var det sjukaste.
Ja, det var faktiskt...
Vilket lopp hon gör alltså.
Ida Dahl alltså. Hon frejdar sig in på en fjärde plats.
Och hon åker alltså fortare än typ alla. Det var mycket långt efter hon. Alla utom Lina tror jag, från bergspriset och in.
Ja. Romudden gör ju en fantastisk tävling och en väldigt spännande säsongstart.
Ja.
Och på tema spännande så känns det som att det börjar på hända någonting i långloppen längst upp nu. Det känns som att det är lite... Jag satt och kollade lite grann på det, vilka namn det är som har vunnit tävlingar tidigare. Ja. Och det är liksom känslan man har, som jag kan tänka mig att man som ung skidåkare i Sverige har sett tidigare. Att ja, det, ska du vinna Ski Classics-tävlingar eller prestera riktigt bra, då ska du först och främst ska du vara norrman.
Ja.
Och sen så ska du helst ha lite OS och VM-medaljer. I vart fall landslagsverksamhet i grunden. Och sen så ska det ju vara över 30 år också. Vi har liksom Öysten, vi har Petter Eliasen, vi har Tord Asle, vi har... Ja, vi har undantag också. Nygård kanske är det starkast lysande.
Nygård och Höllgård är väldigt...
Ja, tillsammans med Morten Eide och Bärdal också, som faktiskt vinner Vasan, ska man inte glömma.
Stämmer.
Så att det finns ju lite undantag. Men jag tror ändå att den här bilden många har, man tänker långlopp, då tänker man Anders Ökland, 46 år och är med och krigar. Liksom. Och vi har ju sagt det tidigare, att det är väldigt sällan, om det ens har hänt, att man hittar en Vasaloppssegrare. Jo, det har hänt, men det är väldigt sällan man hittar en Vasaloppssegrare på den här sidan 30-strecket, om man säger. Mm. Så att jag kan tänka mig att det är lite den bilden som har kastats ut. Men nu får vi liksom... Om vi kollar segrarna i herrklassen då, så är det ju, Evert, Emil från Evertsberg. Nej, Evert från Emilsberg, så är det.
Precis.
Sören, Emil Persson där alltså, som kommer från ingenstans, får man väl säga. Ja. Det är ju också Ermil Vukojev, som också i många ögon kommer från ingenstans. Ung, inte norsk och inte särskilt meriterad i landslagssammanhang. I alla fall inga OS och VM-medaljer direkt.
Nej, han hade varit två år, hörde jag igår på junior-VM efter Osjuga och före Bolsjunov någon gång här 2012.
Ja, och det är ingen mjuk kille. Och det är frågan om inte han är den som hade varit den allra tuffaste att slå.
Ja.
Han kändes ju väldigt stark.
Alla, ja, det var roligt. Det här ryska laget verkar ju sammansvetsat faktiskt.
Alltså?
Ja, men just där hur de tävlar. Alltså, de går upp i liksom fullt manér.
I tre dräkter längst fram.
Ja, försöker.
Demonstration.
Precis. Och det var ju alltså, det var ju en ny ryss med där idag. Eller igår.
Ja, jag är så dålig på
det. Men jag trodde ju att det var alltså den här unga killen som var bra i Levinio. Och så trodde jag det var ju, och jag trodde det var Vilksagen, men det var det ju inte.
Nej, just
det. Det var ju en annan som jag inte visste.
Han som hade så sjukt dåliga skidor, eller?
Ja, det var det galet. Alltså, jag tror så här att det var lite skillnad i för igår. Och ser man på ryssarna när de är uppe och bombar där på höjderna, då måste de ha bra grejer. De spräcker ju fältet på platten där ett tag.
Ja, för det var väldigt stor skillnad på just höjden och stadion.
Ja, det var det. Och jag tror att de har väldigt fina skidor där. Och sen efter att, nu får vi inte se, det är bara en med. Men han har ju bedrövliga skidor in mot stadion. Sen så vänder han ju på det. Jag vill sjuba i mål eller åtta i mål eller någonting ändå, va? Men så det tror jag att de hade lite, det var ju väldigt stora skillnader i före var det.
Ja. Hur upplevde du, du har inte pratat någonting om, med skidorna? Alltså det är svårt att ha dåliga grejer om vi blir 1-3 i den tävlingen.
1-2-3 liksom, och alla topp 13, det är ju inte dåliga grejer utan vi har jättebra grejer. Det som är ju att det är ju olika fören då. Vi har ju supergrejer på stadion. Sen har vi lite trögare någonstans, men det är ju annan snö och sådär. Så att, nej, överlag så var det ju kanonskidor. Och det går inte att... Det känns som att många har bra grejer där framme. Alltså.
Ja, det känns inte som att det var...
Inga stora skillnader.
Nej, inte att vi vinner tävlingen enbart på skidor.
Nej, liksom. Så är det. Det är inte därför, utan det är ju alltid några som vill säga det. Liksom, att oj, vilka grejer de hade och sådär. Men det ska vi inte ta från våra åkare, utan vi hade konkurrenskraftigt och bra och till och med plusskidor på många. Men det var inte att det var så här att, ja, jag kommer inte på någon tävling nu. Ja, Jens Eriksson i Vasan där liksom inte. Att det är liksom klassskillnad på skidorna, utan det är åkarnas styrka och fysik som tar fram de här placeringarna definitivt.
Ja, och det är väl en kombination säkert.
Ja, det är det, absolut. Men jag har hört, tyvärr, även redan Livinia så var det några skorpor som liksom ville gärna få att det var skidorna som var den stora orsaken. Och det är en jätteviktig del. Men Emil Persson är bäst i världen för tillfället.
Ja, sagt det för några år sedan. Ge oss lite perspektiv här. Vi har pratat perspektiv förr, men jag tror inte det.
Nej.
Vi kan inte göra tillräckligt mycket. Alltså, jag sa det, vi tog in Emil Persson i teamet i april 2018.
Ja, jag kommer ihåg, jag pratade med honom första gången i maj 2018. Då satt du och jag på McDonald's på centralstationen i Stockholm och ringde på högtalartelefon. Då var han i Mallis.
Just det, han var där och cyklade.
Ja, då var han taggad, sa han. Jag är taggad.
Ja, så jävla kung han var redan då. Det är alltså maj 2018. Går vi tillbaka 2 år till mars 2016.
Ja.
Så är han alltså, vi ska säga det, nu har han alltså vunnit i år, eller den här säsongen rättare sagt, han har vunnit fler Ski Classics-tävlingar än vad Britta har gjort.
Ja.
Britta har vunnit en, han har vunnit 2. Och där 2016, då, 2 år innan vi tog in i teamet, då spurtade han på Vasan mot Britta.
Ja.
Runt 89:e plats tror jag han blev.
Ja, ja det är häftigt. Och han var 49...
Golfbanan är ju en annan grej i Ulricehamn, första lägret.
Ja, då är vi ju i juni.
Mm, början på juni.
2018.
Du är så sjuk, du ringer mig och vi pratar där. Du är så sjukt nöjd med Persson. Nej, det där är skitbra. Alltså, se, han är så avslappnad åkning. Känns som att han får jädra mycket ner i varje stavtag. Okej, han var stark på passet. Och nej fan, Palm och Britta och körde från honom som skit upp för sig.
Ja, det kommer jag ihåg mycket.
Ja, men det är en styrka från dig också att du kan ringa och vara så positiv. Och det de flesta skulle se, det är ju sekunderna upp till,
ja, nej, men han, alltså, jag fick väldigt god känsla på honom på en gång faktiskt. Det ska, nu är det lätt att säga, jag sitter och säger det här. Men,
oh, exakt.
Men så var det. Och
jag tror vi har inspelat som ett litet så här ljudbevis från Grönkligt också när vi var andra läget där det var, va?
Ja, det stämmer nog det.
Ljudläget.
Ja, Sörrebussen, första Sörrebussen där kanske vi sa något.
Ja, precis. Jag ska kolla om jag hittar någonting på det så ska vi klippa in det här i podden. För det är ju faktiskt ett bevis på att vi inte bara sitter och snackar. Det är ju så jävla lätt att vara
det är det faktiskt.
Expert i efterhand.
Ja,
men det var väl lite före, vill jag minnas. Ja, vi kollar om vi hittar något.
Ja, kul.
Vasapodden.
De är magiska.
Det här ger en... Man förstår att det här kommer bli bra.
Emil Persson alltså.
Ja. Ofta är jag ju väldigt, väldigt hög tro till våra åkare och så, men nu har vi haft med Emil här i en dag. Titta så över det här lägret och förra lägret. Och, ja, det är en kille som jag tror kan bli intressant att följa den här sommaren och hösten och vintern.
Ja, verkligen.
Och framtiden förstås efter det också. Men
ja, precis.
Han har härlig energi och en hunger och en, ja, han är offensiv på ett intressant sätt tycker jag.
Ja, utveckla.
Ja, man har liksom det här, det känns som en självklarhet att han, alltså det är ingen som sagt att han ska, han är helt ny i gruppen och har inga större connections med någon sen tidigare liksom, men hittar väldigt lätt in i den och tar väldigt mycket plats på ett positivt sätt i träningssituation och man märker att han utstrålar någonting som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och sen om man rent tittar på hur han rör sig på skidan, det tekniskt är det bra och det finns mycket att göra och så, men det finns det alltid i unga. Men alltså, det är mycket av de här grundbultarna som han med en ledighet i rörelsen och så vidare som jag gillar. Så nej, det, jag gillar det här. Det var sett de första 2 lägren här.
Vasapodden.
De är magiska.
Stefan Palm var med i helgen.
Ja.
Och gjorde ett jädra bra resultat.
Ja, han imponerade faktiskt. Alltså, det må jag säga. Fin tävling. Men han gnetar på riktigt ordentligt bra. Och åker ju som Britta. Och det är bra på såna här banor. Väldigt bra.
Ja.
Så att vi satte upp någon tidsplan inför där att han skulle vara 10 minuter efter när de kom ner i Lojtaktalen. Så skulle han vara 20 minuter efter när de gick ur Lojtaktalen, alltså 30 minuter efter i mål. Och han började med 7 minuter efter komma ner till laggar första gången. Ut vågade inte svara, men det är ju inte 20, så det är närmare 10 än 20. Så var det,
ja,
kanske var det 13 eller något sådär. Och så var det 22 i mål, så det var ju jättebra verkligen.
Han åker med Johan Kanto som var han på Vasan i fjol?
Ja, han var ju kring Britta, va? Så han är ju kanske han slog Britta. Han, det är ju 70-80.
Jag får med Kanto livsa lite grann på Vasan, gjorde han inte?
Ja, han har ju kanske, men sen, han är ju stabilt på 100 liksom, en bit under 100 också.
Ja, exakt. Han kanske går mot sitt pers där som är 74.
Ja, liksom. Det är ju en till som gör en väldigt bra säsongstart där liksom, Stefan. Ja. Så det här är kul.
Ja. Elin är inte riktigt där hon vill vara. Men ändå kanske lite steg framåt om man tittar från...
Ja, det finns positiva...
Framförallt Levinia.
Ja, det finns positiva saker där. Men sen, alltså det är 13, det är inte där vi ska ha Elin. Det är Sverige.
Nej.
Och det, hon är inte där än och inte tillräckligt bra tränad i stakningen. Så att det hoppas mycket tävlingar nu ska kunna liksom lyfta det och vända på det. Och har jag haft en dålig, dålig kvartal får man nästan säga nu. Och det visar ju sig nu. Det är för tufft. Det är för många bra tjejer.
Ja, damklassen är ju häftigt vad som har hänt där och vad som händer där. Det känns som att det...
Så, men jag tror att det där kommer få hon vara frisk nu och kunna träna och staka som hon vill. Då kommer hon ju växa därifrån. Liksom, och, från 13 och uppåt då. Helt klart. Mm.
Jag tror aldrig jag slutförde resonemanget med att vi ser lite lite skifte i Ski Classics där, att det är lite nya, precis, unga, precis. Svenska inte minst. Kan det vara så att det här är en ögonöppnare för många unga svenska skidåkare som säger att ja, men fasen, det kanske är Ski Classics redan vid gymnasietiden kanske man börjar liksom, det kanske inte behöver vara jättegammal eller ha jättemycket VM-meriter. Det kanske går att bli fantastiskt bra om man som Marcus Johansson inte ens går på ett skidgymnasium eller som Emil Persson har. Ja, vad han gjort? Han har cyklat genom ett gymnasium. Han har ju som en biologisk träningsålder som ett spädbarn. Han har ju knappt börjat träna, känns det. Men det, för mig så känns det här väldigt positivt för svensk skidåkning. Och inte bara i kort sikt, utan även på lång sikt.
Kommer på bred front liksom. Alltså sån här, som vi sa här.
Ramudden är ett bra exempel.
Ramudden, bägge killarna. Nils 21 är ju jättebra också. Nils Persson.
Ja, och sen så smackar vi på med både Jenny och... Ja. Och Ida där som är två tjejer som har liksom landslagsnivå i alla fall i sina bästa stunder är där och touchar och som väljer att kliva över i tidig ålder. Det är det jag menar lite.
Ja, men du ser också.
Max Novak också, samma sak.
Nej, men sen jag tycker liksom överlag liksom att Honken är 11 va?
Och ser jävligt bra ut tycker jag i första backen. Återigen, det är ju opartiska blissbrillor, men det är ju liksom...
Ja, och sen har vi ju... Det är det jag tänker, vi hade ju Bysse som bästa svensk många år liksom i Ski Classic.
Ja,
och det är en placering, alltså en 16:e placering, för han hade varit helt okej. Okay. Och där är Bob Impola nu, och han är ju alltså 5:e svensk.
Ja, det är häftigt.
Vi har tagit ett kliv med svenska på bred front, som du säger.
Ja, men såg du att det var Offerdals propaganda i helgen förresten? Visst har du kört den ett år?
Jag har kört det ett år. Då vann Tobias Fredriksson, gjorde han. Och så det var Peter Larsson var två år. Jättefina startfält var det.
Ja, ofta är det lite korta då, en 10 brukar det vara.
10 var det, 2x5. Ja. Farsan, men han kommer ihåg. Ja, precis.
Så du vad upplägget var i år på Offerdorf?
Nej, det får jag berätta.
Det var jävla roligt, för att de hade alltså, om det var start vid 12 eller jag kommer inte ihåg vad det var, men då hade de Ski Classics frukost innan tävlingen.
Ja, men du ser...
Det tycker jag är så jävla häftigt. Alltså. Där sitter man och håller på sin Max. Eller på
är det
sin
Gunnars pappa som har det där, tror jag? Eller...
Ja, det kan det vara. Ja. Jag vet faktiskt inte vilken är som är drivande. Jag har inte stenkoll på Offerdal, men jag tyckte det där var jävla
roligt. Ja, det var riktigt roligt.
Att man har en Ski Classics frukost. Det visar ju att man... Ja, man tycker det är roligt att deras åkare har valt den vägen. Ja, och...
faktiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Skoj.
Vi har ju ett klipp till här från fältet här som jag tycker är lite skoj, tema skoj. Och det är ju det är vätskelagning. Här är ju vi barna känsliga lyssnare, för att det är jävla höga ljudnivåer och det distar mycket, men det är en känsla av fältet verkligen här nu. Och du får gärna berätta, det här är alltså i Loytachdalen.
Jag har ju faktiskt inte hört det här. Har du fått ut av våran media insamlare för tillfället, Anton Karlsson, som gjorde premiär i år också, eller igår också.
Exakt, Mr. Weboard, han trycker ju till med en riktigt fin bakom kulissen. Det är ju ganska tråkigt namn egentligen, det borde vi ha tänkt till på.
Ja, men det är lite eller? Roligt att det är tråkigt, är det inte det?
Ja, det kanske är det. Kanske inte ska anstränga sig så mycket.
Nej, det är liksom så här, det är ju det här. Alltså,
det är verkligen bakom kulisserna, ja så är det ju. Det är liksom så han gör ett jäkla jobb. Liksom,
och där kommer ni få följa nu under nästa gång han är på fältet med teamet. Det är ju Marsan och sen kommer man till Toblars. Sen Vasan kommer han vara med och sen får vi se lite. Men det kommer bli lite en, det kommer bli ständigt återkommande det där.
Ja, första avsnittet ligger redan ute på våran Facebook och på våran YouTube.
Ja.
Och på våran Instagram-tv där.
Ja.
Så det kan man se, det är lite roligt om man gillar att följa.
Yep.
Men här i alla fall, här har han fått ett lite extra uppdrag för Vasapoddens räkning då. Det är du som ska langa vätska till Britta här. Och det som jag tycker är roligt med det här klippet, det är ju inte ljudkvaliteten, men det som är roligt är ju att man får en känsla av hur fort det går. Det kanske låter konstigt när man bara lyssnar på det, men man märker på dig hur mycket information som ska ut på så fruktansvärt kort tid. Och det ger känslan av att de åkarna passerar ganska fort, fast det är relativt avvaktande körning. Och så speciellt då tycker jag att det är häftigt med Britta, att hon är så otroligt lugn. Alltså det känns som att du är flåsigare än vad Britta är i det här läget.
Det här ska jag inte hört, det blir intressant att höra faktiskt.
Ja, så här låter det i alla fall.
Vasapodden.
De är magiska.
De går över där. Kom ut av detta!
Bra, Britta! Det var 5 minuter förra gången vi var här. Jag skulle ta 3,5 eller någonting nu. Kom igen nu! Ja, hon har inte sett på ett tag. Det är mer än förut.
Bra, Britta!
Ja, Gejtnäs har vi inte sett, nej. Vad säger du, Karlsson? Om du får gästa podden här lite.
Så som Britta pratade med dig där så lät det ju väldigt lugnt.
Ja, så där lät det jag igår när vi... Och jag var ju mer ansedd när vi testade skidor igår.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Nej, hon ser...
Jättebra ut.
Ser ut som hon har en plan på sista backen, tror jag.
Ja, nu går de här. Det är långt kvar. Och vi ska dra, för vi ska hinna till nästa landningsplats.
Men då lämnar du över till studion, eller?
Ja, det gör vi. Ta emot oss, Lars.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, jag tar emot dig med öppna armar. Men det var ju lite häftigt det där.
Ja, det där var ju, det hade faktiskt gått bort att vi gjorde. Det var ju faktiskt lite roligt. Och direkt efter det här, då hade vi haft, låter det rulla, så kommer ju orangutangen, vet du.
Orangutangen alltså?
Ja, han kom ju skrikande ur skogen där. Och stav till 157! Eller till lager skriver han. Han är ju smart där, så att han inte... Och jag och Anton får ju höra det där och gastar ju ännu mer bort till laggar som står med fyra flaskor och liksom kastar dem typ nästan ut med Öyvind stav till Emil.
Emil Persson vinner tävlingen och bryter staven alltså.
Ja, och Emil Persson vinner ju stav med en 5 centimeter kortare stav på höger än på vänster.
Och det tänkte du inte säga i podden alltså?
Det hade jag glömt bort till nu.
För jag reagerade på det när man såg tejpningen upp till att det kändes väldigt olika. Det kändes som att det här inte riktigt är så.
Ja, nej, men den gick sönder så han fick byta där och då fixade ju orangutangen där. Men han har ju långa armar liksom, när han viftar och så här, då ser man ju han i klungan.
Ja, så då, armarna, ja. Men vad sjukt då? Vad åkte han med en stav en period också då?
Ja, men det gick nog åka med den där trasen. Den gick inte sönder utan det var remmen som gav upp då. Det kan ju göra så ibland.
Okay.
Så jag tror han kunde hålla den i handen typ och åka. Så att det var inga problem med den form han har nu inte.
Men Emil tar tag i orangutangen och säger du, jag behöver en ny stav. Kan du åka först?
Ja, så lite så var det. Så han kom med där. Det var synd att inte Vasapodden var inne vidare med det.
Ja, fan vad häftigt då. Och så får han en 5 cm kortare stav.
Ja, och sen erbjuder vi han att byta, men det vill han inte göra. Så att, jag var Öyvind och Emil, vad kan det skilja på dem då? Det skiljer kanske inte 5, men det skiljer...
Jo, men det är ändå några
centimeter. Ja, det gör nog det. Alltså. Det gör nog det.
Nej, men han har minst, men säkert 5.
Ja, det kan du göra. Och, men han tackar ju nej några gånger där och vill inte ha sina rosa stavar som laggar kommer springa med, utan han tänker ju att jag ska ha gult, så han kör ju vidare.
Ja. Ja, det var bra färgval. Det var symptomatiskt. Det gula färgvalet alltså.
Ja, just
han
det.
Kör alltså gul tröja nu igen. Alltså, hur häftigt är inte det? Från att bli varvad golfbanan i Ulricehamn borta mot Britta på Vasan till att åka med gul tröja.
Ja, men så, det är också liksom där. Emil har ju dominerat nu här i Ski Classic och i skidvärlden ett tag. Tänk dig premiären. Då var han 3 minuter efter Karin i november.
Vart är vi nu? Ja, du är i Grönklitt.
Ja. Det ska man också komma ihåg när man stressar i form och sådär i början på.
Ja, exakt. Han har ju någonting unikt. Alltså det har vi sagt tidigare, det är svårt att sätta ord på det. Men han är inför Kaiser här då, så i träningsperioden som var under jul där, så blir han ju, alltså han blir ju typ inte riktigt sjuk. Det är ju ofta så här med att han känner sig halvkrasslig. Eller trött på morgonen som man säger. Så står han över ett intervallpass. Och sen så är han igång i hyfsad träning dagen efter. Och sen så kör han full fart dag 3, 4 där någonstans. Så det som jag sa till dig när jag pratade med en normal svensk skidåkare hade varit inne på 4:e sjukdagen nu, men Emil körde intervaller och hängde med honken bra liksom. Så att han har ju en ganska knackig uppkörning, men jag tror lite grann i det där bor ju hans styrka, att han klarar av att göra de där valen utan att bli stressad. Och det tror jag samma sak med Grönklitt, 3 minuter efter, att man inte blir stressad, man liksom inte lägger så mycket vikt vid, han fokuserar på rätt saker hela tiden.
Exakt.
Liksom. Ja, det är fantastiskt imponerande.
Exakt.
Det kännetecknar en champ, en yellow champ.
Ja. Nej, ja, nu är det bara att ladda om för oss. Han sa ju själv i segerintervjuet där att nästa vecka passar mig bättre.
Ja, det är sjukt viktigt där att i sånt här läge, precis som i Livigno, lätt att man blir lite carried away, att det blir liksom lite för roligt. För det är ju faktiskt som du säger, det här är första av 5 tävlingar. Om vi inte klarar av att ladda om här, då kan vi ju säga hej då till den här säsongen. Utan vi har fyra tuffa uppgifter kvar.
Jag tycker det känns liksom, både på mig själv liksom och sådär, att den här gången Livigno, då hade man lite tid att släppa upp det. Liksom. Vi hade ett Vasaläger och liksom hemma ladda om lite andra åkarna. Men här känns det som att här flyttar man fokus på en gång. Och,
man måste
och,
göra det.
Ja, och det känns väldigt rimligt att man gör det bara. Det, man är taggad redan på att ge sig iväg och tävla igen till helgen liksom.
Ja, vi flyttar fokus här i Vasapods-avsnittet också. Avslutade för att prata lite kort om Diagonela. Jag sa det tidigare, det var det tävlingen i fjol som Ragde slog tillbaka med full kraft och, ja, och kom tillbaka på vinnande spåret. De tapetserade ju padden där i fjol.
Ja, och det finns
generellt lite snabbt om Diagonela. Det är Sankt Moritz, Pontresina, det är höjd, det är en ganska tuff avslutning kan man sammanfatta.
Ja, där, den är lite tuffare än den här som hade nu. Den är mycket tuffare. Det går ju upp för in i byn. Sen är det ingen Marsanbacke riktigt, men den är ju, sista milen är ju rätt tuff. Så att det kommer bli hårt och tufft där också.
Ja.
Och det ska bli intressant att se vad, hur vi står oss där och vad vi kan göra. Men nej, favorit är vi inte, utan det får vi nog sätta på Real och kaffebryggeriet och så vidare.
Ja, det är en liten smyg Marcia Långabacke kan man väl säga.
Inte, ja, det kan man säga. Men det kan man säga. Den är väl, den är ju tuff, så att det är ju inte liksom en platt spurt på något sätt. Mm. Men det är ju inte heller den bändarstakningen. Men
vi hade några åkare som fick gräva djupt i källaren på Diagonelan i fjol. Där Elin var ju bland de tuffare tävlingarna. Hon har gjort sig, de ju fortfarande.
Ja, även Elin gick ju rejält tom där och missade väl topp 30. Eller precis kring 30 var jag. Då var jag med och körde om det fram till 5 kilometer kvar.
Höjden har ju också en effekt här, tror jag, när det gäller den biten.
Men vi har, däremot har ju Mackan varit bra för några år sedan.
Han har väl sitt bästa Ski Classics-resultat innan i år, va?
Han var ju 7-8 där någonting 2016-2017. Sen även för 2 år sedan så var han väl precis kring 10 där, tror jag.
Ja, precis.
Han och Jimpa var ju efter varandra om 10 eller 11 eller 12. Så
ja, det känns som en utmaning som passar han bra. Och
ja.
Kan han bara skifta fokus nu och inte segla iväg? Och det känns inte som att han är någon stor segare.
Jag och Mackan hade ju lite diskussioner innan här. Och liksom, fokus har ju legat mot Diagonellan och Marsan faktiskt i upplägg med träning och sådär. Och alldeles med tanke på att han inte hade stått så mycket på skidor och så ja, men då är det bättre att vi trycker mot att vara bra och att vi kanske har några som det kanske passar bättre egentligen. Den här tävlingen vi åkte då. Så att,
Håll i det. Det är fokuset.
Ja, men det tror jag han kommer göra också. Och sådär. Han är seglande nu.
Ja, han svävar.
Absolut.
Ja, det är grymt. Ja, det är det som väntar alltså. Det är det som väntar nästa avsnitt i Vasapodden också. Då sitter vi på andra sidan av Diagonelen. Ja. Då sammanfattar vi den.
Det blir fast den här veckan väntar jag först. Och här, nu ska det hända grejer om man säger så.
Ja, men satan i gatan. Ja, precis. Jag sätter mig och åker upp till Norrland.
Skidåkning 2.0 ska ju släppas loss igen.
Exakt, Skellefteå på tisdag kväll, Luleå på onsdag kväll och Kiruna på torsdag kväll.
Får du bo på Kamp-Ripan sen på natten där, eller?
Det sjukaste är att vi ska ju ha föredraget på Ripan.
Ja, vad kul. Ja.
Mm. Så att det känns ju som att det ligger i farozonen att det blir en natt på det här gamla klassiska.
I januari uppe i Kiruna, det är ju... Det är mysigt.
Jag ser det som positivt. Fan, jag saknar Ripan. Jag tycker det är så jävla trevliga läger där när vi hade.
Ja, jag håller med dig.
Så det ska bli lite nostalgiskt och så får vi komma hem till Skigo på något vis där.
Ja, liksom. Christer kommer möta upp.
Jan kommer vara på plats där med 30.01 står han registrerad på 10 000 bana, vet jag.
Ja,
det är hyfsad tid alltså.
Ja. Jösses. Nej, men det där, det blir jättekul. Så anmäl det där. Det finns på, vi kommer lägga ut det på social media.
Ja, vi måste slå ett slag för det här känner jag. Alltså inte, för jag tror inte folk riktigt har stenkoll på platser och tider.
Nej,
och
vi slänger ut det på social media här i dagarna. Och det är ju gratis anmälan att bara komma. Men anmälan vill man ha för att vi ska veta lite om hur många som kommer.
Ja, det blir fika och sånt va? Här, inte?
Ja, där.
Och så ska koka kaffe och sånt där. Vet.
Ja, det är absolut.
Men och du kör vidare till våra kära grönklytt då?
Nej, inte jag vet
inte. Nej, inte du. Nej, men teamet, förlåt.
Ja, teamet, ja, på torsdag är ju Vasaläger nummer 2 proppfullt.
Precis.
Och där är ju våran filmare nu och Emma.
Bönskärken är där, ja, precis.
Ja, Anton och Emma är ju huvudansvariga. Så kommer Laggar att spela in. Och sen spelar vi in Hans-Göran.
Hans-Göran Laggar. Ja, det är fantastiskt.
Så att de kommer ju vara där och styra och ställa. Och det ska bli riktigt. Det är ju lika mycket folk nästan som senast. Mellan 40 och 45.
Ja, det är mäktigt.
Så det blir kul. Så där kommer de ta väl hand om. Där är Ybe också för en del. Han dyker upp där på lördag.
Ja, överallt.
Så,
han hjälper till med skidorna, va? Alla deltagare får möjlighet.
Ja, det gör de. Jag skriver där.
Stig och vallning där. Ja, precis. Det är häftigt upplevelse.
Och jag drar ju till Diagonellen och möter upp våra åkare.
Ja.
Så att, nej, det här blir ju, det här kommer ju bli en händelserik vecka.
Det helt kan man klart. Säga. Det kan man lugnt säga. Vi, som jag sa inledningsvis, det är hett nu med skidorna.
Ja, och hade du sagt till mig, hade du sagt till mig här för några månader sedan att till Diagonellen, dit åker vi med dubbelgul, då hade man ju blivit, nej, sluta.
Nej, precis. Nej, det är häftigt. Det är en häftig säsong. Men den är bara i lindan. Vi har mycket kvar att kriga, kriga för. Så är det. En annan sak som är häftig, det är ju alla följare. Man tycker man märker det ofta, men inte minst en sån här gång. Och inte minst runt Mackan tycker jag. Det är så jävla roligt att det är så många som känner sånt enormt engagemang. Jag tog faktiskt lite friheten här. Och, utan att, det är ingen tävling på något sätt. Men jag tycker det var lite roligt att kolla. Vi vann ju sprinten i Dresden också med svenska skidlandslaget och damerna. Och tog ju en dubbel där med Linn Svahn vann i tävling där. Och de la ut på Instagram. Deras Instagram har alltså 64 000 följare. Så det är ju ganska mycket större än våra 11 000 följare. Eller vad vi har, 12 000 kanske med nu. Men de har alltså på det 69 kommentarer. Och vi har ju 92 kommentarer på våra 12 000 följare. Så det är som jag alltid säger. Vi har så jävla bra följare.
Ja, de är fantastiska.
Alltså det är så mycket engagemang på den här massan liksom, om man tänker.
Men tänk, alltså, följarna är grym, åkarna är grym för tillfället. Ja,
det är bara Vasapodden som är lite.
Det var vi som är kast nu.
Under timmen här var jag bara glömmare. Men vad fasen, en sån här gång är det väl okej?
Ja, njut. Och har ni inte tittat på Karlssons första bakom kulisserna så ja, det är lite torftigt namn där. Men titta på det, för det, han gör ett bra jobb. Det är kul, där kommer ni få följa. Så kör hårt.
Ja, gör det. Tack för att ni lyssnar på oss.
Tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.